Hej och välkomna till avsnitt 1204 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Den 26 september så nominerade president Donald Trump en ny domare till högsta domstolen för att ersätta avlidna Ruth Bader Ginsburg. Han valde domaren Amy Coney Barrett och sa:
I stand before you today to fulfill one of my highest and most important duties under the United States Constitution, the nomination of a Supreme Court Justice. Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution, Judge Amy Coney Barrett.
Idag den 12 oktober så inleddes senatsförhören med Amy Coney Barrett. Här är ett klipp från hennes anförande.
I also clerked for Justice Scalia. And like many law students, I felt like I knew the justice before I ever met him, because I had read so many of his colorful, accessible opinions. More than the style of his writing, though, it was the content of Justice Scalia's reasoning that shaped me. His judicial philosophy was straightforward. A judge must apply the law as it is written, not as she wishes it were. Sometimes that approach meant reaching results that he did not like. But as he put it in one of his best-known opinions, that is what it means to say that we have a government of laws and not of men. There's a tendency in our profession to treat the practice of law as all-consuming while losing sight of everything else. But that makes for a shallow and unfulfilling life. I worked hard as a lawyer and as a professor. I owed that to my clients, to my students, and to myself. But I never let the law define my identity or crowd out the rest of my life. A similar principle applies to the role of courts. Courts have a vital responsibility to the rule of law, which is critical to a free society. But courts are not designed to solve every problem or right every wrong in our public life. The policy decisions and value judgments of government must be made by the political branches, elected by and accountable to the people. The public should not expect courts to do so, and courts should not try. That is the approach that I have strived to follow as a judge on the Seventh Circuit. When the president offered me this nomination, I was deeply honored. But it was not a position I had sought out, and I thought carefully before accepting. The confirmation process and the work of serving on the court, if confirmed, requires sacrifices, particularly from my family. I chose to accept the nomination because I believe deeply in the rule of law and the place of the Supreme Court in our nation. I believe Americans of all backgrounds deserve an independent Supreme Court that interprets our Constitution and laws as they are written. And I believe I can serve my country by playing that role. As a final note, Mr. Chairman, I would like to thank the many Americans from all walks of life who have reached out with messages of support over the course of my nomination. I believe in the power of prayer, and it has been uplifting to hear that so many people are praying for me. I look forward to answering the committee's questions over the coming days. And if I am fortunate enough to be confirmed, I pledge to faithfully and impartially discharge my duties to the American people as an Associate Justice of the Supreme Court. Thank you.
Här samtalar jag med Pelle Zackrisson om den första dagens senatsförhör. Varmt välkomna. Pelle Zackrisson, välkommen.
Tackar, tackar.
Vi ska prata lite idag om den nomineringsprocess som nu har börjat på allvar av HD-domare Amy Coney Barrett, intressant.
Jajamän. Vad är det som har hänt och vem är Amy Coney Barrett? Jag tänker du har följt hela processen och du kanske kan då helt kort, hur har vi hamnat där vi är idag?
Ja, det var ju så här att Ruth Bader Ginsburg, den här gamla domaren i högsta domstolen, hon avled för, ja, det är väl en månad sedan ungefär nu, och då nominerade Donald Trump-presidenten Amy Coney Barrett den 26 september till Ruth Bader Ginsburgs efterträdare. Och det här är ju Donald Trumps tredje nominering till högsta domstolen, och blir hon godkänd av senaten så kommer hon att bli hans tredje domare då, och det kommer
och
att...
Först- Den första, det var Neil Gorsuch.
Ja, precis. Och Brett Kavanaugh, precis.
Ja, vad skulle du säga om de här två då? Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh?
Jag skulle säga att de var två konservativa domare, och de var, ja, de har gjort nu att högsta domstolen har fått en konservativ majoritet, men den kommer att få en ännu tydligare konservativ majoritet om Amy Coney Barrett blir godkänd, därför att Chief Justice John Roberts, han har liksom stått lite på, ja, båda sidor så att säga, så att man är inte helt nöjd som konservativ med högsta domstolen just nu, men skulle hon tillträda, då skulle högsta domstolen bli tydligt konservativ.
Om jag som lekman då säger att Neil Gorsuch, han är en hardcore originalist, alltså en riktig uttolkare av den här konstitutionen som den var skriven, alltså en ren efterföljare av Scalia, medan Kavanaugh är, vad ska jag säga, lite mer mainstream. Är jag inne på rätt spår då?
Ja, lite kanske. Han är väl också det, men lite grann kanske man kan säga så. Men båda är ju konservativa.
Okej, okay. Ja, nej, men fortsätt. Amy Coney Barrett, då. Vem är det?
Ja, hon är också, nu när du nämnde Scalia, hon är också en efterföljare till Scalia, och hon tror på att man ska tolka konstitutionen så som den är skriven, väldigt strikt och väldigt fundamentalistiskt kan man säga, men det är ju så originalister och konservativa domare ser på saken. Konstitutionen ska tolkas som den står, och hon står stenhårt i den traditionen. Hon kommer från South Bend, samma stad som ingen mindre än Mayor Pete Buttigieg faktiskt. Hon är en smakebord där, och de har 7 barn tillsammans, och hon är katolik, varmt troende katolik. Och hon verkar vara en jättebra person. Allt jag har sett och läst om henne har jag fått ett jättebra intryck. Men det är inte alla som håller med om det, utan när hon då blev nominerad av Donald Trump, då var hon genast attackerad av vänster.
Också en bra person. Nej, jag
skojar bara. Ja, Donald Trump, precis. Men då var hon också genast attackerad av vänster då, som började anklaga henne för allt möjligt. Och det här har vi sett. Jag menar, du minns kanske Pelle liksom drevet mot Brett Kavanaugh när han var nominerad. Ja. Och det har börjat, det är inte lika tufft riktigt än, för det har inte kommit igång ändå, det började idag på allvar, men redan nu innan så har man drevat på mot henne, mot hennes barn. Hon har 7 barn, och några av dem är adopterade, och då har man man har varit väldigt liksom hårda. Det var en person som en person från Boston University, han tweetade att white colonizers adopted black children.
Ja, och, det här känner jag igen, att hon har ju adopterat det från Haiti. Och hon har adopterat åtminstone, jag tror att hon har 1 eller 2 barnen är adopterat från Haiti. Och då är ifrågasätts det här. Det antyds att hon inte har adopterat de här barnen på korrekt sätt. Jag har inte sett några uppgifter på att det skulle stämma, men att det då är någon form av, ja, där du säger att det är vit slavhandel, vit kolonisation, ja, någon form av, ja. Otroligt märkligt.
Ja, otroligt lågt skulle jag säga. En annan person som också skrev, det var, han heter John Lee Braher heter han, och han är Managing Director of Next Gen America, och han skrev så här då, att transracial adoption is fraught with trauma and potential for harm, and everything I see here is deeply concerning. Alltså, de här människorna ifrågasätter alltså hennes adopterade barn, att hon är en bra förälder och att hon har fått de här barnen på ett bra sätt. Det är extremt lågt.
Och men om vi bortser då från att självklart så kan hon vara en bra förälder, det är ju ingenting som, det är ingen som en vettig människa ifrågasätter. Självklart kan hon vara en bra förälder till om hon har adopterade barn av en annan etnicitet. Men är det någonting som hon kan få, alltså som kan leda till att folk tappar förtroende för henne? Är det här någonting som är en sak i USA?
Nej, det tror jag inte. Utan det här det är bara att slå under bältet. Och nej, jag tror inte att det är en sak i USA.
Kan det slå tillbaka på demokraterna?
De är ju så inne i sin bubbla, sin lilla sektbubbla, så att de bryr sig inte om såna här attacker. Så att nej, jag tror inte att det kommer slå tillbaka heller. Utan man kan kasta ur sig det, och inget händer för att man gör det. Men det är ju väldigt lågt att göra så. Nej, men alltså, de tar inte skada heller. Därför att alla avskyr henne för att hon är konservativ. Och då angriper man på alla sätt man kan. Även om det liksom innebär att attackera hennes mest privata sfär, och hennes familj, och hennes, till och med hennes barn, som är liksom underåriga och småbarn till och med. Så att det är det man ser här. Så att det är väldigt otäckt, och det är samma drev som vi såg mot Brett Kavanaugh då, till exempel personligt och väldigt lågt.
Mm, ja, jag ska man säga intressant, men det, det är väldigt personligt, och det här är ju barn då som inte har någonting med hennes, hennes person direkt att göra.
Så, nej, ja. nej, verkligen, verkligen. Så att det, det där var väl en liten sammanfattning då om vad som, vem hon är och vad som har hänt fram tills nu egentligen.
Har hennes, kort innan vi kommer in på dagen, har hennes meriter ifrågasatts?
Det tror jag inte, eller det vet jag inte, alltså det har jag faktiskt ingen jättebra koll på, utan det som har ifrågasatts då, det är i sådana fall hur hon har dömt i olika domslut. Alltså liberalerna menat att hon kommer ju att vara en abortmotståndare, hon har aldrig dömt i en specifik abortfråga, men däremot har hon dömt till nackdel för Planned Parenthood i en, liksom, i en delstat någonstans. Men hon har ju liksom inte dömt i de här brännande frågorna för liberaler, aborter och liksom sådana saker, och där man då tänker att den katolska läran ska gå emot de här frågorna. Så det var det väl mycket hennes katolska tro, den innebär det och det, och katolska kyrkan lär ju att abort är fel, och vad kommer det innebära för Roe vs. Wade om hon blir högsta domstolsdomare då? De diskussionerna har ju gått bland liberaler för fullt, men nej, inget liksom att det här har varit helt, alltså hon är ganska transparent. Mm.
Förlåt, det jag har sett, det är, jag menar, hon har varit clerk då att Justice Scalia, Antonin Scalia, den här superoriginalisten. Och sen, om jag inte missminner mig, så tror jag att jag har sett att hon också har skrivit något arbete om originalism och förklarat sin syn på originalism. Så det är ju väldigt, det är väldigt lite grann då i samma stil som Gorsuch kanske då. Ja. Men idag så inleddes senatens hearing med henne. Du kan berätta, vad är det som har hänt under dagen?
Ja, nej, men idag så inleddes det då i senatens Judiciary Committee, alltså deras juridikutskott, och det är republikanerna som styr där med Lindsey Graham i toppen, och de, ja, de inledde genom att ge ett litet anförande, alla senatorer som fanns där, och Amy Coney Barrett satt i mitten som man alltid gör med en stor svart ansiktsmask i så här coronatider då. Och ja, de gjorde ett kort anförande till henne innan hon höll sitt tal då. Och de demokrater som talade, de höll ett väldigt, de målade upp, de gick ut i hård ton och målade upp ett riktigt skräckscenario om Amy Coney Barrett, och de menade att den stora faran med henne är att hon kanske kommer att vara med att riva ner Obamacare, alltså Obamas sjukvårdsreform. Och det är någonting som Donald Trump har drömt om och som republikanerna har försökt göra, men det har inte gått. Men med en konservativ domare så kanske de kommer att göra det. Och det här var ett skräckscenario som många målade upp, och jag tänkte att vi kan spela ett klipp av Dianne Feinstein som sa så här, demokratisk senator.
Justice Ginsburg's nomination was the first one that I participated in when I came to the Senate, and it was a real thrill to be part of that crowded and celebratory hearing for someone who had broken down barriers and reopened doors and staunchly believed in a woman's right to full equality and autonomy. In filling Judge Ginsburg's seat, the stakes are extraordinarily high for the American people, both in the short term and for decades to come. Most importantly, healthcare coverage for millions of Americans is at stake with this nomination. So over the course of these hearings, my colleagues and I will focus on that subject. We will examine the consequences if, and that's a big if, Republicans succeed in rushing this nomination through the Senate before the next president takes office.
Så det var Dianne Feinstein, och hon, ja, hon menade då att Obamacare riskerar att försvinna om Amy Coney Barrett blir HD-domare då. Och det intressanta här då, det är att man betonar en specifik sakfråga, för normalt sett så, visst, sakfrågor kan man vara rädda för, men det är inte domarens uppgift att liksom lägga sig i en specifik sakfråga, utan hennes uppgift är att berätta hur hon betraktar konstitutionen. Så att, men det här är en vanlig metod, att man vill liksom klistra en sakfråga på en person, en kandidat som man ogillar då. En annan som talade också demokrat, det var Kamala Harris, vicepresidentkandidaten. Hon var också väldigt viktig i, liksom, i det här, den här hårda, tuffa utfrågningen av Brett Kavanaugh. Och nu var hon inte på plats, hon vill ut och kampanja, så hon pratade via videolänk, och vi kan spela det klippet också. Kamala Harris sa så här.
Senate Republicans have made it crystal clear that rushing a Supreme Court nomination is more important than helping and supporting the American people who are suffering from a deadly pandemic and a devastating economic crisis. Their priorities are not the American people's priorities. But for the moment, Senate Republicans hold a majority in the Senate and determine the schedule. So here we are. The Constitution of the United States entrusts the Senate with the solemn duty to carefully consider nominations for lifetime appointments to the United States Supreme Court. Yet the Senate majority is rushing this process and jamming President Trump's nominee through the Senate while people are actually voting, just 22 days before the end of the election. More than 9 million Americans have already voted, and millions more will vote while this illegitimate committee process is underway. A clear majority of Americans want whomever wins this election to fill the seat. And my Republican colleagues know that. Yet they are deliberately defying the will of the people in their attempt to roll back the rights and protections provided under the Affordable Care Act. And let's remember, in 2017, President Trump and congressional Republicans repeatedly tried to get rid of the Affordable Care Act. But remember, people from all walks of life spoke out and demanded Republicans stop trying to take away the American people's health care. Republicans finally realized that the Affordable Care Act is too popular to repeal in Congress. So now they are trying to bypass the will of the voters and have the Supreme Court do their dirty work. That's why President Trump promised to only nominate judges who will get rid of the Affordable Care Act. This administration, with the support of Senate Republicans, will be in front of the Supreme Court on November 10th to argue that the entire Affordable Care Act should be struck down. That's in 29 days that that'll happen. And that's a big reason why Senate Republicans are rushing this process. They are trying to get a justice onto the court in time to ensure they can strip away the protections of the Affordable Care Act. And if they succeed, it will result in millions of people losing access to health care at the worst possible time, in the middle of a pandemic. 23 million Americans could lose their health insurance altogether. If they succeed, they will eliminate protections for 135 million Americans with pre-existing conditions like diabetes and asthma, heart disease, or cancer, a list that now will include over 7 million Americans who have contracted COVID-19. Insurance companies could deny you coverage or could sell you a plan that won't pay a dime toward treating anything related to your pre-existing condition.
Så det var Kamala Harris. Jag vet inte, såg du Pelle Kamala Harris tal?
Jajamän, och jag hade ett par punkter som jag reagerade på. Och mitt första intryck, det var att hon satt i en det såg ut närmast som ett klassrum, väldigt vitt, och det var ekade, det var liksom dåligt ljud, så att det var, det gav ett väldigt oproffsigt intryck, så att jag var inte alls imponerad av det. Jag tyckte liksom att om det nu ska, för hon inledde också sitt anförande med, det var lät i princip som ett kampanjtal, hon pratade ju då bara om Trump i ett par minuter, och men då var det ju inte, vad ska vi säga, då måste du se till att inramningen är snygg. Då ska du liksom vara sminkad, du ska ha rätt ljus och allting. Och se till att ha det då, det hade hon inte. Så jag tyckte det var burkigt ljud, allting, det där var jättedåligt. Men sen tycker jag själva talet som hon höll, sitt anförande, jag tyckte det var väldigt effektivt. För hon lyckades skrämma, hon pratade inte, hon nämnde aldrig Cohen Barrett vid namn. Alltså hon gjorde aldrig henne mänsklig, utan hon pratade bara om det här kandidaten och målade upp på samma sätt som Feinstein, men på ett mycket mer effektivt sätt, och målade upp det här som det här kommer innebära att om det var 23 miljoner människor kommer bli av med sin sjukförsäkring och mitt i en pandemi, och hon bara målade upp scenario på scenario. Hon också då antydde att det här var illegitimt. Och det här, jag tyckte det var jätteeffektivt. Hon skrämde, hon använde den här klassiska skrämselpropagandan. som var, det var jättebra. Jag tycker att Kamala Harris gjorde en jättebra insats. Sen kan man ju då tycka att i sak så att hon bara pratar blaj, att hon ljög och så vidare. Men om hon lyckades med sitt mål att använda Colin Barretts utnämning som ett politiskt verktyg för att driva opinionen, ja, hon var jättebra. Det där kommer bli jävligt många bra soundbites.
Ja, kanske. Jag tyckte hon var jättedålig, men jag tyckte att alltså, hon fick väldigt mycket fel och hon sa, jag menar, hon drog, det var ju, jag menar absolut, om man vill vara bra på skrämselpropaganda, då var hon bra på det, men det var ju liksom, det fanns inget sakligt. Det var ju lite grann som det ekade orden från vicekandidatsdebatten, att om du har ett precondition, alltså om du är sjuk, liksom född sjuk och sådär, då är det kört för dig om Amy Coney Barrett blir domare. Det var,
ja, ja det var... men tänk, du måste tänka in, du måste själv tänka in i situationen då, om du är en du är en 65-årig amerikan som minns hur det var att få Affordable Care Act. Alltså du fick Obamacare. Och så sätter du dig framför tvn. Du har 5 minuter över. Och så slår du på. Och så får du 30 sekunder soundbite som CNN har, liksom vänstermedia har klippt ihop. Och så hör du liksom 20 sekunder Kamala Harris bara larmar om att Trump will take your Obamacare away. Liksom. Mm. Det är ju det budskapet. Det är jätteeffektivt. Sen behöver det inte vara sant. Men det är ju det som framkommer. Och då kan jag ta som en parallell till. Och en jämförelse till Kamala Harris. Är Ted Cruz. Som jag lyssnade på. En republikanen som är jurist. Och jag tyckte att Ted Cruz hade ett väldigt övertygande argument. Han hade det här rationella argumentet. Han pratade om att lagstiftare ska lagstifta och domare ska döma.
Mm.
Vi ska inte tillsätta en domare som är aktivist. Och han försökte då argumentera logiskt och rationellt om att vi i senaten, vi är överens om att liksom det här pre-existing condition, alltså det här att man är sjuk innan försäkringen, att det inte ska bestämma över sjukförsäkringen. Alla är överens om det. Han försökte då rationellt resonera kring det, men han menade då att en domare ska inte vara den som är politiker.
Mm, precis.
Och det är ju det här originalisttolkningen.
Mm.
Och för dig eller för politiskt insatta, då kanske man tycker att det här är ett jättebra argument. Det här är ju lysande. Men den argumentationen kommer aldrig nå fram. Utan det är, om nu då republikanerna vill vinna en sån här argumentation. Det insåg jag sen, för jag tänkte att det är naturligt. Men sen tänkte jag, det som, om nu republikanerna vill vinna, då ska man ju säga, ja men vi... Colin Barrett, hon kommer att overturn Roe versus Wade. Alltså då ska man använda den här känslomässiga anti-intellektuella retoriken.
Mm.
För att de människor som är... Ja.
Ja, jag håller inte med om det, utan nu handlar det liksom att senatorerna ska hållas i flocken. Det handlar inte om liksom den breda allmänheten. Ja. Men jag förstår säkert att demokraterna vill använda den här skrämselpropagandan, ja, för att få, ja, allmänheten att pressa sina senatorer. Det kan jag, ja, köpa. Och just det här med skrämselpropagandan, hon var inte ensam, utan alla andra demokrater var där och de visade upp bilder på sjuka människor och personer som hade fått hjälp med Obamacare, och man ville verkligen etsa in det här med att om Obamacare försvinner så kommer de här att dö. Det var det budskapet man vill få fram. Så då har du rätt i. Alltså man ville skrämmas genom att liksom, förklara hur oerhört farligt det skulle vara att ens riskera att Obamacare eller liksom försvinner med en domare som är konservativ. Så att så var det. Men ja, och vi kan säga också att andra på plats, det är ju de här kända från primärvalet. Demokraternas primärval, Amy Klobuchar, hon var där och gav sitt utlåtande om Amy Coney Barrett, även vad heter han för något? Från New Jersey, den här Cory Booker såklart. Cory Booker.
Ja, jag kan säga, jag kan ju säga att några demokrater som var riktigt dåliga, så att du inte tror att jag tyckte att alla demokrater var bra. Cory Booker var ju usel.
Mm.
Han satt och pratade då, forcerat läste upp från ett papper. Han visade ju där varför han aldrig är den nästa Obama. Han lät forcerad, Han liksom rantade, han var tråkig. Han kom till poängen människa, så tänkte man. Sen Dick Durbin, han var liksom värst av dem alla. Han, det är också en demokrat. Han pratade om hur hemsk Donald Trump var. Och det bara kändes, men vad har det med saken att göra? Och det kom till poängen människa. Det också va? Väldigt många demokrater misslyckades. Men däremot tycker jag då att Kamala Harris lyckades måla upp det där skräckscenariot. Mm. Ja.
Ja. Ja. Ja, jag tycker alla demokrater var helt urusla, så det här var bara personangrepp, de kunde inte bete sig, och ja, jag tycker inte att det här är inte seriösa politiker, kan jag tycka då. Men däremot så tycker jag att republikanerna i senaten var helt galanta, de var helt makalöst bra i att liksom försvara Amy Coney Barrett. Och två personer som jag skulle lyfta fram, det var dels då senaten Ben Sasse, som är ganska känd, väldigt intellektuell, och han pratade om att, först så förklarade han lite filosofiskt att det är skillnad mellan politik och civilitet. Politik, det här bråket man kan ha om liksom sakfrågor, om skattepolitik och liknande, men civilitet, det är att man är hyfsad liksom bortom politiken, utanför politiken. Och han sa att vi måste alla förstå, vi måste alla vara civila mot varandra, och det innebär till exempel att vi måste förstå att här i USA så tror vi på religionsfrihet, och det spelar ingen roll att Amy Coney Barrett är katolik, det är liksom, hon har rätt att vara precis vad hon vill, det är inte vad det här senatsförhöret handlar om. Och han gav ett långt liksom försvar för religionen i USA och religionens skydd i första konstitutionstillägget, och jag tänkte vi kan spela det klippet då från BSS. Här är det klippet.
Ja.
I think it's important that we help our kids understand that politics is the legitimate stuff we fight about, and civics is the places where we pull back and say, wait a minute, we have things that are in common, and before we fight again about politics, let's reaffirm some of our civics. So I'd like to have just sort of a basic grammar of civics for 5 minutes. One thing that we should all agree on, and two things that we should all disagree with. We should agree on it, but one thing that we agree about and are in favor of, and two things that we agree on that we should all reject. First, a positive, grand, unifying truth about America, and that is religious liberty. Religious liberty is the basic idea that how you worship is none of the government's business. Government can wage wars, government can write parking tickets, but government cannot save souls. Government's really important. War is important. Parking tickets are important. But your soul is something that the government can't touch. So, whether you worship in a mosque or a synagogue or a church, your faith or your lack of faith is none of the government's business. It's your business and your families and your neighbors and all sorts of places where people break bread together and argue. But it's not about power. It's not about force. It's not about the government. This is the fundamental American belief. Religious liberty is one of those five great freedoms clustered in the First Amendment. Religion, speech, press, assembly, and protest, these five freedoms that hang together, that are the basic pre-governmental rights, are sort of civics 101 that we all agree on well before we ever get to anything as relatively inconsequential as tax policy. So civics should be the stuff we affirm together. And contrary to the belief of some activists, religious liberty is not an exception. You don't need the government's permission to have religious liberty. Religious liberty is the default assumption of our entire system. And because religious liberty is the fundamental 101 rule in American life, we don't have religious tests. This committee isn't in the business of deciding whether the dogma lives too loudly within someone. This committee isn't in the business of deciding which religious beliefs are good and which religious beliefs are bad and which religious beliefs are weird. And I just want to say, as somebody who's self-consciously a Christian, we got a whole bunch more really weird beliefs. Forgiveness of sins, the virgin birth, resurrection from the dead, eternal life. There are a whole bunch of really, really crazy ideas that are a lot weirder than some Catholic moms giving each other advice about parenting. And yet there are places where this committee has acted like it's the job of the committee to delve into people's religious communities. That's nuts. That's a violation of our basic civics. That's a violation of what all of us believe together. This is not a Republican idea. It is not a Democrat idea. It's a Democrat idea and a Republican idea, but more fundamentally, it's an American idea. And the good news is, whether you think your religious beliefs might be judged wacky by someone else, It's none of the business of this committee to delve into any of that in this context, because in this committee and in this Congress and in this constitutional structure, religious liberty is the basic truth, and whatever you or I or Judge Barrett believe about God isn't any of the government's business.
Så det var det klippet av Ben Sasse, och jag tyckte att det var intressant, för att här i Sverige så har man ju aldrig liksom sån här extremt religiösa argument. Alltså han pratade om kristendomens tro, och det var liksom, jag tyckte det var intressant, för här har vi en av USAs mest intellektuella konservativa profiler som i princip lät som en kristen apologet i liksom försvaret av, ja, både av religionen men även av religionsfriheten och att Amy Coney Barrett har rätt till sin tro. Så jag tyckte det var väldigt intressant. Och en annan person då som jag också tyckte gav ett väldigt intressant försvar, det var Joni Ernst, en kvinna då, kvinnlig senator från Iowa, och hon tog upp lite här den kritik då som har riktats mot Amy Coney Barrett, och det har ju gått den här tv-serien Handmaid's Tale, en tv-serie som bygger på en bok av Margaret Atwood från mitten av 80-talet, och den här serien handlar om en kristen fundamentalistisk sekt på 1800-talet och alla klädda i rött, och det är kvinnor då som har liksom vissa typiska könsroller och utsatta för förtryck och sådana saker. Jag har inte läst boken, jag har den men jag har inte läst den, och tv-serien har jag inte sett, men jag vet att den handlar om det. Och inför, alltså när Trump hade nominerat Amy Coney Barrett, då var det väldigt många som klädde ut sig till de här handmaids och liksom protesterade, och nu idag då under senatsförhöret så var det massa som återigen var utklädda till sådana här handmaids och protesterade utanför högsta domstolen för att visa att det här är en kvinnoförtryckare och hon vill liksom köra kvinnorna tillbaka bakom spisen och liknande och sådana saker. Och Joni Ernst då, senatorn, hon tog upp de här nidbilderna och sa så här i sitt försvar då av Amy Coney Barrett.
Only 100 years ago women in this country were given the right to vote. And today we consider adding another woman to the highest court in the land. And I can't help but be so proud of all of the every one of our women have accomplished in this incredible nation. I firmly believe in the role of our Supreme Court. It is the defender of our Constitution. At the end of the day, that's my test for a Supreme Court justice. Will you defend the Constitution? It frustrates me and it frustrates my fellow Iowans that the Supreme Court has become a super legislature for a Congress that frankly won't come together, discuss these tough issues, and do its job. What I hear from my colleagues on the left is about judicial activism and what they want to see in their nominees, which is that super legislature. They are projecting that upon you, Judge Barrett. That's what they are projecting as they talk about what cases may or may not come in front of the Supreme Court. Matter of fact, I think it was just the other day that Vice President Joe Biden told the American people they don't deserve to know whether he is going to pack the court. They don't deserve to know who his judicial nominees would be. I think we do need to know, again, because it's what the left is projecting on you today, is what they want to see in their nominees. But that's not what our founders intended the court to be. I hope that this hearing will be an open, fair conversation about how Judge Barrett would be as Justice Barrett. I am concerned, however, that not everyone involved in this hearing shares that goal. We've already seen hints in that over the past few weeks, immediately attacking your faith and your precious family. Instead of entering into this nomination process with an open mind and a desire to understand this woman who has been nominated for the highest court in the land, the focus is on a plan or a strategy, a series of tactics to undermine, coerce, and confuse the American people. A plan, Judge Barrett, to undermine you as a person, undermine your family, and undermine what you hold dear. This week will be an opportunity to dig into your background further and understand more about your judicial philosophy. But what your political opponents want to paint you as is a TV or cartoon version of a religious radical, a so-called handmaid that feeds into all of the ridiculous stereotypes they have set out to lambast people of faith in America. And that's wrong. It might be less comical if this was the first time the left has trotted out this partisan playbook. Your political opponents have made these types of religious attacks on nearly every Supreme Court candidate nominated by a Republican president in the modern era. And every time, like clockwork, they say they really mean it this time. This nominee, this woman in front of us, she is the absolute worst. I'm struck by the irony of how demeaning to women their accusations really are. That you, a working mother of seven, with a strong record of professional and academic accomplishment, couldn't possibly respect the goals and desires of today's women. That you, as a practicing Catholic, with a detailed record of service, lack compassion. I know you to be compassionate. Your record on the Seventh Circuit says that you are. And more importantly, it shows that your demonstrated commitment is to defending the Constitution.
Så att det var Joni Ernst, och om ni som lyssnar nu jämför de här två talen av de här två republikanerna, Ben Sasse och Joni Ernst, med de två klipp vi har spelat från Demokraterna, och Dianne Feinstein och Kamala Harris, då tycker jag att det ges en ganska bra bild. Dels har vi ett republikanskt intellektuellt försvar av Amy Coney Barrett, och sen har vi de här personangreppen och misstänkliggörandena av demokraterna. Så att jag skulle säga att det är så jag skulle sammanfatta den här dagen. Demokraterna ägnade sig åt personangrepp och misstänkliggöranden, och republikanerna, de hade ett intellektuellt försvar av liksom Amy Coney Barrett och hennes plats som domare utifrån liksom republikens uppbyggnad. Så att ja, jag skulle sammanfatta det så. Har du några tankar, Pelle?
Nej, jag tycker du sammanfattar det bra. Sen är frågan hur effektivt ett sånt försvar är, om det är det som kommer att vinna. Om man, alltså, om du ska liksom brottas med en gris, du kommer att bli skitig, va? Det är liksom, så frågan är om hur mycket republikanerna tjänar på att take the high road, som Michelle Obama pratar om. Men when they go low, we go high. Det är frågan om det är betjänt att försöka föra ett rationellt samtal kring det här. Om att prata om att ja, men vi ska, lagstiftare ska lagstifta, domare ska döma. Mm. För uppenbart så har demokraterna inte någon lust att göra någonting annat än att prata om att nu kommer Obamacare att ändras.
Mm. Nej, det kommer vara deras vapen, och nej, alltså de här rationella argumenten, de kommer ju inte bita på demokraterna, utan jag tror att positionerna är väldigt låsta. Demokraterna står fast vid sin position, de är emot Amy Coney Barrett, och republikanerna sluter upp, de är för med Amy Coney Barrett. Och Ben Sasse, kan man säga, han är en av de här Never Trump-republikanerna, men han verkar ändå liksom helt backa Amy Coney Barrett, så att jag tror att det här handlar helt enkelt om vilket parti som styr, och det gör också diskussionen rätt intressant, därför att, jag menar, Joe Biden, han har inte besvarat om han vill försöka få igenom en court packing. Det är ju nästan omöjligt egentligen i praktiken, för man behöver liksom hela representanthuset och sådär. Men han har inte besvarat det riktigt, och det finns väldigt mycket sådana här, väldigt många frågor om liksom hur demokraterna kommer att bete sig.
Men du säger att han inte har svarat det riktigt. Han har inte besvarat det överhuvudtaget. Varken han eller Kamala Harris har ju pratat om det. Kan inte du beskriva lite kort för de som lyssnar här nu, vad packing Supreme Court, vad det innebär och vad republikanerna menar nu då hotar efter ett, om Biden skulle vinna valet.
Ja, nej, men det är helt enkelt aktivism. Det är ju så här, konstitutionen säger inte att det ska vara just 9 domare som det är nu i högsta domstolen, utan det är en lång tradition som man har haft. Men kongressen kan besluta om man vill ha 500 domare eller om man vill ha 5 domare. Och det måste göras av, jag tror i alla fall, av en enhällig kongress, och presidenten måste godkänna, och det är inte helt enkelt. Så att, jag menar, praktiken är det ju jättesvårt. Ingen har lyckats med det. Franklin Delano Roosevelt försökte, men liksom, han lyckades inte på 40-talet. Så att, det är nästan omöjligt i praktiken. Så att, det är ju rädd som förmodligen inte kommer att besannas. Men det här visar att Joe Biden, vad man vill göra då, det är att om den här högsta domstolen skulle bli konservativ med tydlig majoritet, om Amy Coney Barrett blir godkänd, det är att då lägger man till domare, för då kan man ju lägga till en liberal domare, och då har plötsligt högsta domstolen inte längre en konservativ majoritet. Så att det är på något sätt att lagstiftarna ska kunna använda domstolen aktivistiskt. Det är det som courtbacking innebär, och det är det som Joe Biden vägrar besvara om han kommer att försöka göra. Och det gör att republikaner anklagar honom för att han kommer att liksom göra högsta domstolen aktivistisk, och då blir den helt meningslös. Så att, ja, lite kort det. Och sen är det så här också, alltså en annan diskussion, det är ju, och det var det som Kamala Harris också anförde, att det är fel att utse en domare nu, därför att vi är bara typ 3 veckor från ett val, och ja, folket måste väl få säga sitt i den här frågan. Men konstitutionen är glasklar. Det är presidenten som nominerar en domare, och en president är president tills nästa president insvärs, alltså i januari nästa år. Eller om nu Trump förlorar, annars om 25 då. Men det är presidenten som gör det, och det är Donald Trump som är president, och det är senaten som godkänner, och senaten styrs av republikanerna. Alltså konstitutionen är helt glasklar, så att det finns inget att säga. Sen kan man gnälla som demokrat, ja, men Mitch McConnell gnällde på Barack Obama förut och så, och det stämmer, men det är konstitutionen man ska följa, och den är glasklar. Det är Trump och det är senaten som har rätt att göra det här.
Ja, vi får se vart det slutar. Men ditt grundtips, och som det kommer att sluta, det är att Coney Barrett blir insvuren innan presidentvalet.
Ja, jag tror det. Jag har svårt att tro något annat just nu i alla fall, av den enkla anledningen att republikanerna har all makt att göra det här. Så att, faktiskt, det tror jag. Sen kan det väl dra ut, alltså man kanske kan, jag vet inte exakt i praktiken hur, liksom, vad demokraterna kan göra och inte göra, men även om det är innan valet, jag menar, den nya kongressen svärs också in i januari, så jag menar, republikanerna har liksom makt även in i hela november och fortsätta, liksom, om de vill fortsätta förhöra henne och sådär. Så att jag menar, med all sannolikhet så blir hon godkänd. Om det sker exakt innan 3 november eller inte, det vet jag däremot inte.
Okej, tack.
Det var avsnitt 1204 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att erbjuda det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.